om man ska bygga en församling så ska man ju använda den modellen som man kan hitta i Nya testamentet. Eller hur? Är inte det en bra idé? Alltså, vi tillhör Svarteborgs församling. Det är alltså alla som bor i Svarteborg. Det är ju inte bibliskt så. Utan vi ska försöka hitta en modell som är så lik den första kristna församlingen. Eller där vi kan hämta inspiration och vägledning om hur församlingen ska vara nu i ändens tid. För att det är ju så att det som kännetecknade den första församlingen, det var ju väckelse. Vi ska börja läsa i Apostlagärningarna i andra kapitlet. Och då var det alltså, det var ju på första pingstdagen, och människor som lyssnade på Petrus när han predikade, så fick de ett stygn i hjärtat. De kände, de fick syndanöd. Och vad ska vi göra? Och då säger Petrus, omvänd er. Tro på Jesus. Låt döpa er. Och så ska ni bli döpta i den helige ande. Och på den dagen så var det 3000 som blev frälsta. Och sen så står det i Apostlagärningarna 2:42. De höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen, vid brödsbytelsen och bönerna. Och fruktan kom över alla, och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt. De sålde sina egendomar, allt vad de ägde, och delade ut till alla efter vad var och en behövde. Varje dag var de endräktigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd, alltså firade nattvard, och höll måltid med varandra i jublande innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av allt folket, och Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta. Alltså, visst är det en modell att efterlikna. Nu har vi inget tempel som vi kan gå till, för detta var i Jerusalem. Men de träffades alltså varje dag. Så det är klart att om det är svårt att behöva komma varje söndag, då är det någonting som är lite fel egentligen, va? Då har vi inte den bibliska modellen. Nu är det svårt i vårt samhälle idag att kanske träffas varje dag. Jag skulle tycka det var härligt. Jag har någonting egentligen som jag ska kunna dela till er varje dag ifrån Herren. För det har Gud lagt på mitt hjärta. När man säger så, det var en härlig tid för församlingen. Och det var många under och tecken som skedde, och människor blev frälsta. De hade gemenskap. De var ett. Alltså det var en enhet. Så en enhet är en väldigt viktig del i en församling. Nu är det så alltså att vi kan inte liksom följa den modellen exakt. Men vi principerna när det gäller att bygga en församling är den samma. Men det jag skulle vilja gå vidare och läsa nu, det är 50 kapitlet från första versen. Ja, men det var ju alltså en jättehärlig församling, och som alltså de sålde vad de ägde och gav pengarna till. Alla gjorde det inte. Det var frivilligt, men många gjorde så. De sålde det de ägde och så gav de pengarna till apostlarna. Det fanns alltså ett ledarskap som var uppskattat. Ett ledarskap som var som ett ledarskap ska vara. För några år sedan så byggde jag hemma. Jag letade efter den igår, men jag hittade den inte. Finns den kvar någonstans? Finns den inte kvar? Nej. Utav Lego så byggde jag en pyramid. Och så tänkte jag så här, alltså i en församling så ska det vara, det ska vara ett ledarskap på det sättet, liksom pastorn och så ett team runt omkring, och så påverkar det hela församlingen neråt. Tills Gud talar om för mig, det är helt fel. Det är inte så det fungerar. Och vi ser att de ställen där de använder den modellen utav en pyramid, så går det inte i längden. Men det, om du tänker dig den pyramiden upp och ner i Guds hand, där alltså ledarskapet, inte de som alla liksom ska bocka och buga för, utan ledarskapet är de som är längst ner, som bär hela församlingen. Men, och det funkar bara för att man vilar i Guds hand. Kan du se bilden framför dig utav den här pyramiden? Sånt ledarskap var det i den första församlingen. Och så står det då i femte kapitlet så här. En man som hette Ananias sålde tillsammans med sin hustru Safira en egendom. Med sin hustrus vetskap tog han undan något av köpesumman och bar fram en del och lade för apostlarnas fötter. Då sa Petrus: Ananias, varför har Satan fått uppfylla ditt hjärta så att du ljög mot den helige ande och tog undan en del av pengarna för jorden? Var inte egendomen din så länge du hade den kvar? Och när den var såld, var inte pengarna dina? Varför har du i ditt hjärta bestämt dig för att göra något sådant? Du har ljugit, inte bara för människor, utan för Gud. När Ananias hörde de orden föll han ner och dog. Och stor fruktan kom över alla som hörde det. De yngre männen kom och svepte honom och bar bort och begravde honom. Omkring 3 timmar senare kom hans hustru in utan att veta vad som hade hänt. Petrus frågade henne: säg mig, sålde ni jorden för det beloppet? Hon svarade: ja, för så mycket. Petrus sa till henne: varför har ni kommit överens om att fresta Herrens ande? Se, de män som har begravt din man står vid dörren, och de ska också bära bort dig. Och plötsligt föll hon ner död vid hans fötter. När de unga männen kom in fann de henne död, och de bar bort och begravde henne bredvid hennes man. Och stor fruktan kom över hela församlingen och över alla andra som hörde detta. Alltså, tänk dig in i situationen. Vad skulle det stått på löpsedlarna i Sverige, tror du, om det hade hänt här? Men alltså, det som skedde här, alltså, det finns alltså, det måste finnas en helighet ibland Guds folk för att det ska bli väckelse. Och de var gudfruktiga i församlingen där. Men alltså, när detta hände så, wow, det här är på allvar. Det är inte bara att härliga, häftiga upplevelser, att man blivit helad, att man blivit befriad. Utan när jag blev frälst, så betyder det att jag ska leva heligt. Och det som, alltså, det som var det värsta här, det var alltså att de var skenheliga. Du vet, det finns inga skenheliga syndare. Ja, men är syndare. Skenhelig, det finns i kristna sammanhang. Och det ser alltså Gud väldigt allvarligt på. Jesus också. I Matteus 23 och 27 så står det: Ve er skriftlärda och fariseer, era hycklare. Ni liknar vitkalkade gravar. Utanpå ser de fina ut, men inuti är de fulla av de dödas ben och all möjlig orenhet. Ser du också med er. Utanpå ser ni rättfärdiga ut inför människor, men inuti är ni fulla av hyckleri och ondska. Och i 32 versen står det så här: Fyll då också ni era fäders mått, ormar, huggormsyngel. Hur ska ni kunna undgå att dömas till Gehenna? Alltså att gå till helvetet. Så att, förstår du alltså att det är viktigt alltså. Hur ska det bli väckelse bland Guds folk? Ja, alltså det, en viktig bit, det är alltså att precis som alla i församlingen här, så greps de av en gudsfruktan. Inte liksom på sånt där, men alltså att det är viktigt att jag lever heligt och rent. Att när jag blir frälst, att jag fortsätter och inte fortsätter och lever som förut, utan det blir ett annat liv som jag lever. Ett heligt liv. Ibland när det är som jag predikar om här nu, så har det predikats bara om det. Och vad blir följden utav det? Jo, det blir alltså det blir en lagiskhet och det blir massa regler i församlingen. Så får du göra och så får du inte göra. Och då blir det fel åt andra hållet. Jag menar, jag har ju berättat den förut, men jag tycker den är rätt bra. Alltså, när det var en från England som var på besök i en det kanske var en missionsförsamling nere i Småland någonstans. Och där hade de lotteri, för de skulle samla in pengar till missionsarbetet. Och så hade de lotteri. Och den här engelsmannen, han var ju frälst. Och alltså, i den kyrkan som han växte upp i, så var det ju synd att köpa lotter. Och mitt i kyrkan så sålde de lotter. Så han blev så upprörd så han var tvungen att gå ut och ta sig ett blås. Men i den församlingen där så var det ju synd att röka. Alltså, förstår ni, det kan bli så fel. Det är du som ska fråga Herren: vad ska jag ändra i mitt liv för att leva välbehagligt för dig? Hjälp mig, Herre, att jag inte ger ett sken av att vara härligt frälst, men vad jag gör när jag sätter på datorn där hemma, det är ju ingen annan som vet. Förstår ni alltså att är det synd att titta på? Men, i början när radion kom, så var det i vissa församlingar som predikade med att det är synd att lyssna på radion. Och det var ju synd att gå på bio. Men sen plötsligt så kunde de ju se på film hemma på tvn. Och då kunde du göra det, för då var det ingen som, annan som såg det. Alltså, förstår ni alltså att det ska vara en helighet på riktigt, på djupet. Och det har avgörande betydelse för väckelsen. Mahatma Gandhi, ni vet vem det var. Och det var så med Gandhi. Allesammans har säkert sett en bild av Gandhi och de kläder som han gick i. Han var i Sydafrika och han var intresserad av kristendomen. Han funderade på att bli en kristen. Men så gick han in i en kyrka och han var inte välkommen där när han kom och såg ut på det här sättet. Och sen blev han då den. Han blev väldigt känd sedan i världen. Men han sa så här vid ett tillfälle. Gandhi frågade: varför är inte ni kristna mer lika er Kristus? Ja. Det är alltså I Filipperbrevet 2:5 så står det så här: var så till sinne som Kristus Jesus var. Och i 12:e versen så står det: därför mina älskade, liksom ni alltid har varit lydiga, så arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Inte bara som när jag var hos er, utan ännu mycket mer nu när jag inte är hos er. Till Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske. Gör allt utan att klaga och tveka, så att ni blir fläckfria och rena, Guds oskyldiga barn, mitt ibland ett falskt och fördärvat släkte, bland vilka ni lyser som stjärnor i världen. Alltså det ska märkas att när vi som är frälsta, när vi kommer, så är det alltså, det är någonting, det ska lysa om oss utav en, inte en falsk fromhet, utan en äkta helighet. Att Gud, jag vill leva dig till behag alla dagar i mitt liv. Att det inte är att jag har uppför mig på ett sätt på söndag bland mina trossyskon och på ett annat sätt i vardagen. Och all genomgripande väckelse som har skett i Sverige och runt omkring i världen, så har det, hur har det börjat? Jo, det har börjat med att Guds folk har omvänt sig. Gud, så här kan inte jag leva längre. Så här kan inte vi leva längre. Vi måste leva så att människor kan se, wow, det är på riktigt. Det är på riktigt. De är förvandlade på riktigt. Alltså, det är så. Det kan aldrig bli någon... Vi tror på väckelse här i Munkedal. Om Gud leder oss vidare så kanske vi blir en frikyrkoförsamling här i Munkedal. Härligt. Men hur ska det bli väckelse? Jo, det är alltså när människor ser, wow, det strålar någonting omkring dem. Det är äkta. Men vad många människor det finns ute i världen som ser att kristen ska jag inte bli i alla fall. Det var någon som sa så här, en affärsman, han sa så här att de enda jag kan göra riktiga, ärliga affärer med, det är Jehovas vittnen. De kristna, men kan man inte lita på. Förstår ni? Alltså, det har en oerhörd betydelse för när det blir, alltså, inte liksom alltså att man ska rycka sig själv i kragen och i alla fall försöka visa sig lite heligare. Nej, det är inte frågan om det. Det kan finnas någonting hos dig som du behöver ändra. Som inte jag kommer att säga till dig, som ingen annan kommer att säga till dig, men som Herren talar till dig om. Där ska du ändra dig. För att du ska bli mer lik mig. Han vill att du ska umgås med honom. För det är så man blir, som man umgås. Det är alltså... kanske han säger till dig så här: jag skulle önska att du verkligen litar på mig. Men det gör du ju inte. För när det blir jobbigt och besvärligt så frågar du: Gud, var är du någonstans? Men jag har ju varit här hela tiden hos dig. Så förstår du alltså att man kan inte sätta upp massa regler hur du ska leva. Utan precis som det blev i församlingen här. Det blev alltså... så här kan vi inte leva. Det här är på allvar. Du vet, många människor när de blir frälsta och de kommer utifrån världen och blir frälsta, så upplever de en wow, fantastisk, härlig, underbar känsla. Och de blir befriade från alkohol till exempel eller någonting annat. Och de är så lyckliga. Men efter några veckor eller någon månad eller efter ett halvår, så är det liksom, den där känslan är ju borta. Det är då det gäller att förstå att det här är på riktigt. Det här är på allvar. Det är inte det som har hänt i mitt känsloliv som är det avgörande. Utan det som Gud har gjort i mig. Att hålla fast. Att vara trogen. Men om man faller i synd då? Jag tycker att David och Batseba, ni känner säkert till den berättelsen. Hur då David då var otrogen och gick in till Batseba och hennes man var ute på krigsfältet. Och så blev hon med barn. Och så slutade det med att han såg till att Batsebas man blev dödad. För att det liksom dölja den synd han har gjort, va? Det är ju fruktansvärt. Men när profeten kommer till honom och liksom pekade rätt på hans synd, så omvände han sig. Så jag menar, David är ett exempel i Bibeln där Gud såg till hans hjärta. Så David är ett exempel som Bibeln lyfter upp trots det här syndafallet. Och hans son Samuel, som alltså var världens visaste man, som har skrivit Ordspråksboken, som var världens rikaste man, så får vi troligen inte möta honom i himlen. Så förstår du, det är viktigt att hålla fast hela tiden. Om man faller i synd, så omvänd dig och då får du förlåtelse och får börja om på nytt. Men förstår du, det är så oerhört viktigt. Ska det bli en väckelse? Alltså, om allt Guds folk, om alla som är frälsta här i Munkerås kommun. Det är en hel del. Men om alla de som är frälsta här i Munkerås kommun omvänder sig, säger Gud, förlåt mig. Jag vill leva helhjärtat för dig. Vilken väckelse det skulle bli här då. Vem är viktigast i ditt liv? Ställ dig den frågan. Är Jesus först i mitt liv? Ställ dig den frågan. Ställ dig en fråga, Per. Är Jesus först i ditt liv? Förstår du? Alltså att det börjar med dig. Det börjar med mig. Och när det blir alltså en väckelse, när Guds folk omvänder sig. Jag har ju hört talas om hur väckelsen var nere på öarna i Göteborgs skärgård. Där det var så att plötsligt var det liksom församlingen. De grät och bad varandra om förlåtelse. Och pang, så blev det väckelse. Hur var det nu här då? Vi kan läsa i... Fortsätta att läsa. Det var, som vi läste förut, 5:11. Och stor fruktan kom över hela församlingen och över alla andra som hörde detta. Många tecken och under skedde bland folket genom apostlarnas händer. Och de var allesammans... De var alla tillsammans i Salomos pelarhall. Och de andra vågade ingen sluta sig till dem, men folket uppskattade dem. Och ännu fler kom till tro på Herren. En skara av både män och kvinnor. Ja, man bar till och med ut de sjuka på gatorna och la dem på bäddar och bårar för att åtminstone Petrus skugga skulle falla på någon av dem när han gick förbi. Det kom också en stor skara från städerna runt omkring Jerusalem och de förde med sig sjuka och sådana som plågade av orena andar och alla blev botade. Det är alltså, det var frukten av att Guds folk förstod, nej, det är inte bara att ha en häftig frälsningsupplevelse, utan det ska påverka hela mitt liv. Alltså, Guds fruktan, det betyder inte att man går omkring och är rädd för Gud. Men man förstår att det här är på riktigt, det här är på allvar. Ibland har det förkunnats så mycket om nåd och att vi inte lever under lagen så att man tror att det spelar inte så stor roll hur jag lever. Det gör det visst det. Både för dig och för Guds rike. För det är alltså när Guds folk lever heligt och rent, då blir det väckelse. Eller som vi såg här, alltså alla blir botade. De kom alltså skaror från alla håll, kom de från andra städer, för de såg, wow, det här är på riktigt alltså. Så det här kan man tycka hemska, fruktansvärda händelsen när då Ananias och Safira föll ner döda, så liksom så begrep Guds folk, det här är på allvar. Och min bön är att jag och vi och Guds folk här i Munkedal, tänk om Guds folk i Sverige tänkte den tanken alltså. Alltså de som är frälsta, som har tagit emot Jesus och blivit födda på nytt. Om alla de i Sverige omvände sig från sin synd, levde ett heligt liv. Det är ingen teknik. Alltså, det skulle bli väckelse på en gång i Sverige. Sverige skulle bli känt i hela världen. Har ni hört? Världens mest sekulariserade land, så är det som en tsunami av väckelse som går över landet. Vad börjar det med? Att Guds folk ödmjukade sig, omvände sig, lydde, gjorde som Gud sa, sökte Herren. Där Jesus hade första platsen i deras liv. Vi kan ju drömma om att det blir så i Sverige. Men det kan börja med dig idag. Jag tror inte på den här modellen att ni kommer fram här allesammans och gråter och säger att jag vill omvända mig. Jag tror att mycket av det här, det behöver ske i din kammare där hemma. Ensam här. Men att det är på riktigt. Att du söker honom. Och då kommer du få vara med om detta. Att du blir använd av Gud. Och det finns inget härligare än att vara använd av Gud. Ska vi be tillsammans? Herre, jag ber att du ska hålla efter predikan och svara en av oss. Så att vi sätter dig först i våra liv. Du vet här att vi ber om och längtar efter en väckelse här i dessa bygder. Herre, sänd en väckelse och börja med mig. I Jesu namn. Amen. Amen. Då lovsjunger vi Herren tillsammans.